Kapitel 6. Dörröppningar.
Rand Althor, sa Moraine rakt ut i luften med låg spänd röst, är en tjurskallig, gensträvig dåre till... Elaine satte ilsket hakan i vädret. Lini, hennes gamla barnjungfru, sa alltid att man förr kunde spinna silke av svinborst än man kunde göra en man till något annat än en man. Men det var ingen ursäkt för Rand. Det är så vi uppfostrar dem hemma i tjuvfloden. Ninivs min var plötsligt idel belåtenhet. Hon lyckades sällan dölja sin motvilja mot Aishedain så väl som hon trodde. Tjuvflods kvinnor har aldrig några bekymmer med dem. Det var tydligen en oerhört grov lögn att döma av den förbluffade min som Egwene gav henne. Moraine drog ihop ögonbrynen än mer. Det såg ut som om hon tänkte ge svar på tal och dubbelt upp. Elaine skruvade på sig men kunde inte komma på någonting som skulle kunna gjuta olja på vågorna. Hela tiden dansade Rand runt i hennes tankar. Han hade ingen rätt att göra så. Men vad hade hon själv för rätt? Istället blev det Egwene som tog till orda. Vad har han gjort, Moraine? Aishedain vände blicken mot Egwene. En blick så hård att den yngre kvinnan tog ett steg bakåt, fällde upp solfjädern med en smäll och började vifta med den framför ansiktet. Men Moraines blick föll slutligen på Joya och Amiko. Joya iakttog henne vaksamt, medan Amiko var bunden och endast medveten om väggen framför sig. Elaine spratt till när hon insåg att Joya inte var fjättrad och kontrollerade hastigt skölden som skar av kvinnan från urkällan. Hon hoppades att ingen av de andra hade sett hur förskräckt hon blev. Hon var livrädd för Joya, men Egwene och Ninive verkade vara lika oberörda som Moraine. Ibland var det svårt att mana fram det mod som tronens dotter av Andor borde ha. Och ofta kom hon på sig själv med att önska att hon hade klarat det lika bra som de båda andra. Vakterna, muttrade Moraine. Jag såg att de var kvar i korridoren, men tänkte inte mer på saken. Hon slätade till klänningen och samlade sig med en tydlig ansträngning. Elaine hade nog aldrig förutsett Moraine så utom sig som i natt. Men så hade Aishedain också sina skäl att vara upprörd. Inte mer än jag har. Eller har jag det? Hon insåg att hon försökte undvika att möta Egwenes blick. Om det vore Egwene, Ninive eller Elaine som hade varit ur balans skulle Joya utan tvekan ha sagt någonting. Subtilt och dubbeltydigt, avsett att göra dem än mer skärrade, åtminstone om de vore ensamma. Nu var det istället Moraine och det enda Joya gjorde var att iaktta den andra Aishedain med orolig blick. Med återvunnet lugn gick Moraine bort längs bordet. Joya var nästan huvudet högre än Moraine. Men även om också hon hade varit klädd i siden skulle det inte ha rått några tvivel om vem det var som behärskade situationen. Joya backade inte undan, men hon grep hårt om tyget i klänningen innan hon hann få kontroll över sina händer. Jag har gjort en del förberedelser, sa Moraine stillsamt. Om 4 dagar kommer ni att bli satta på ett skepp och förda till Tervallon, till tornet. Där är de inte lika milda som vi. Om du inte har hittat fram till sanningen hittills är det nog bäst att du gör det innan du kommer fram till södra hamnen. Annars kommer du tveklöst att sluta dina dagar i galgen på förrädarnas domplats. Jag tänker inte tala med dig igen såvida du inte låter meddela att du har någonting nytt att förtälja. Och jag vill inte höra ett ord från dig. Inte ett ord, om det inte är någonting nytt. Tro mig, det kommer att bespara dig lidande i Tervallon. Evienda, kan du säga till kaptenen att komma in med 2 av sina karar? Elaine blinkade förvånat när eilkvinnan vecklade ut sina ben och slank ut genom dörren. Ibland kunde Evienda vara så stilla att man inte såg henne. Joya rörde läpparna som om hon ville tala. Men Moraine stirrade upp i hennes ansikte och efter ett tag vände mörkvännen bort blicken. Hennes ögon glittrade som på en korp, full av svart hat, men hon teg. Elaine såg plötsligt hur Moraine omvärvdes av ett ljust gyllene sken. Den glöd som visar att en kvinna står i kontakt med Shaidar. Skenet var synligt endast för andra kvinnor som hade lärt sig att leda kraften. De flöden som höll Amiko fången upplöstes och det gick fortare än om Elaine skulle ha försökt. Elaine var starkare än Moraine, eller hade åtminstone möjlighet att bli det. I tornet hade kvinnorna som undervisat henne nästan inte kunnat tro att någon kunde ha så stora inneboende möjligheter. Och likadant var det med Egwen och Ninive. Av de tre var Ninive den starkaste, när hon alls kunde leda kraften. Moraine hade emellertid erfarenhet, och sådant som de fortfarande kämpade för att lära sig kunde Moraine göra halvt i sömnen. Likväl kunde Elaine och de båda andra göra vissa saker som Moraine inte förmådde. Men det var en liten tröst när hon såg hur lätt Moraine kursade Joya. Amiko, som nu var befriad och åter kunde höra, vände sig om och såg att Moraine var där. Hon pep till och neg lika djupt som en ny novis. Joya glodde stint på dörren och undvek att se någon i ögonen. Ninive stod med armarna i kors och höll så hårt om flätan att hennes knogar nästan blev vita. Hon såg på Moraine med en blick som var nästan lika modisk som Joyas. Egwen fingrade på sin klänning och sneglade på Joya. Elaine rynkade på ögonbrynen och önskade att hon varit lika modig som Egwen. Önskat att hon inte känt sig som om hon förrådde sin vän. Det var denna scen som mötte kaptenen för klippans försvarare när han trädde in i rummet tillsammans med ytterligare två försvarare. Också de i svart och guld. Avienda var inte med dem. Hon hade tydligen tagit tillfället i akt att slippa vidare mellanhavanden med Aes Sedair. Den ärrade officeren bar en hjälm prydd med två korta vita plymer. När han mötte Joyas blick ryggade han tillbaka, trots att hon inte ens verkade se honom. Han flackade osäkert med blicken mellan kvinnorna. Hela rummet andades av obehag och han ville inte bli indragen i något obehag som hade med dessa kvinnor att göra. De båda soldaterna höll hårt i sina långa spjut, som om de fruktade att de skulle behöva försvara sig. Ni ska föra de här båda fångarna tillbaka till deras celler, sa Moraine barskt. Upprepa era instruktioner. Jag vill inte veta av några misstag. Jag är... Det verkade som om det knöt sig i halsen på kaptenen. Han drog ett ostadigt andetag. Ja, ersnåd, sa han, och väntade ängsligt på hennes reaktion. När hon bara fortsatte att betrakta honom gav han ifrån sig en lättad suck. Bortsett från mig får fångarna inte tala med någon, inte ens varandra. 20 män ska bemanna vaktrummet och 2 ska hela tiden stå utanför varje cell. 4 om cellen av någon anledning måste öppnas. Jag ska själv övervaka tillagningen av deras mat och föra den till dem. Allt sammans enligt era befallningar, ersnåd. Det fanns antydan till en frågande ton i hans röst. I klippan grasserade säkert 100 olika rykten om dessa fångar och varför de måste bevakas så noga. Och om Eishedena viskades det ständigt. Den ena saken värre än den andra. Gott, sa Moraine. För bort dem. Det var svårt att säga vem som var ivrigast att lämna rummet. Fångarna eller vakterna. Till och med Joya skyndade ut. Som om hon inte stod ut med att tiga i Moraines närhet ett ögonblick till. Elaine var övertygad om att hon hade hållit sitt minspel under kontroll sedan hon kom in i rummet. Men nu kom Egwen fram och la armen om henne. Hur är det fatt, Elaine? Du ser ut som om du skulle börja gråta. Hennes medkännande röst fick nästan Elaine att brista ut i tårar. Ljus, tänkte hon. Jag vägrar att uppföra mig så fånigt. Jag vägrar. En gråtande kvinna är en spann utan botten. Lini hade alltid haft sådana talesätt till hands. Tre gånger får Nini ut mot Moraine. Bara tre har du låtit oss vara med och förhöra dem. Den här gången försvinner du innan vi ens har hunnit börja. Och nu berättar du att du tänker skicka iväg dem till Tervallon utan att blinka. Om du nu inte vill hjälpa oss behöver du åtminstone inte sätta käppar i hjulet. Utnyttja inte den ärmelintronandes myndighet allt för långt, sa Moraine med sval stämma. Visserligen har hon satt er på att jaga Leandrin, men ni är fortfarande bara antagna. Och vad ni än har för brev att visa upp är ni sorgligt okunniga. Hade ni tänkt förhöra dem i evighet innan ni kom fram till ett beslut? Ni i Tjuvflodsbor tycks göra vad som helst för att undvika beslut som måste fattas. Nini stirrade vildsint på henne. Hennes mun öppnades och stängdes som om hon inte visste vilken anklagelse hon skulle bemöta först. Men Moraine vände sig mot Egwene och Elaine. Ta dig samman, Elaine. Jag begriper inte hur du ska kunna utföra den ärmelintronandes befallning om du tror att alla länder ska ha samma seder som de du har växt upp med. Och jag begriper inte varför du är så upprörd. Låt inte dina känslor drabba andra människor.
Vad menar du? Frågade Egwene. Vad då för seder? Vad är det du pratar om?
Beer Elaine var i Rands sängkammare, sa Elaine med ynklig stämma innan hon hann hejda sig. Hon kastade en skuldmedveten blick på Egwene. Nog hade hon hållit sina egna känslor dolda. Moraine gav henne en förebrående blick och suckade. Jag skulle ha besparat dig det här om jag kunnat, Egwene. Om inte Elaine hade låtit sin harm över Beer Elaine övervinna förnuftet. Sederna i Maine är inte samma som där ni har växt upp. Egwene, jag vet vad du känner för Rand. Men vid det här laget måste du ha insett att det inte kan leda till någonting. Han tillhör väven och historien. Egwene tycktes inte ta någon notis om Aesedain, utan såg Elaine i ögonen. Elaine ville titta bort men kunde inte. Plötsligt lutade sig Egwene närmare och viskade bakom sin kupade hand. Jag älskar honom som en bror och dig som en syster. Jag önskar dig all lycka med honom. Elaine tittade stort på Egwene. Sen spred sig ett leende på hennes läppar. Hon kramade innerligt Egwene tillbaka. Tack, mumlade hon tyst. Jag älskar dig med, syster. Åh, tack. Hon tog fel, sa Egwene halvt för sig själv och ett förnöjt leende blommade upp i hennes ansikte. Har du någonsin varit förälskad, Moraine? Vilken förbluffande fråga. Elaine kunde inte föreställa sig Aesedain förälskad. Moraine tillhörde blå Aya och det sades att de blå systrarna ägnade alla lidelser åt de mål som de sökte uppnå. Den slanka kvinnan lät sig inte rubbas. En lång stund tittade hon bara lugnt på dem båda där de stod med var sin arm om varandra. Till sist sa hon, jag slår vad om att jag känner min blivande makes utseende bättre än någon av er känner den man ni ska gifta er med. Egwene gapade häpet. Vem? Andades Elaine. Aesedain tycktes ångra att hon hade sagt någonting. Kanske menade jag bara att vi är okunniga alla tre. Läs inte in för stor mening i några få ord. Hon tittade fundersamt på Ninive. Om jag någonsin väljer mig en man, om, säger jag, så blir det inte län. Så mycket kan jag säga. Det var en uppmuntran till Ninive. Men det verkade inte som om hon uppskattade den. Ninive var vad Lini skulle ha kallat en hård torva att plöja. Förälskad i en man som inte bara var väktare, utan dessutom försökte förneka att han besvarade hennes kärlek. Som den dumme kar han var pratade han om det krig mot skuggan som han aldrig kunde sluta utkämpa och aldrig kunde vinna. Pratade om att han inte ville ge Ninive en enkelskrud som bröllopsklänning. Dumheter av det slaget.
Elaine begrep inte hur Ninive kunde finna sig i det. Hon var inte någon speciellt tålmodig kvinna. Som för att bevisa just detta sa Ninive nu: om ni har pladdrat färdigt om karar kan vi kanske återgå till viktigare saker. Hon höll hårt i flätan och talade allt fortare och starkare ju längre hon höll på, likt ett vattenhjul som kopplats loss från sin kvarn. Hur ska vi kunna avgöra om det är Joya eller Amiko som ljuger, om du skickar dem härifrån? Eller om de båda ljuger, eller ingendera? Jag finner inget nöje i att stå här och prata med dem, vad du än tror, Moraine. Men jag har redan gått i allt för många fällor för att vilja gå i en till. Och jag vill inte springa efter Irblås heller. Det var mig, oss som den ärmelintronande skickade ut efter Leandrin och hennes kumpaner. Du tycker uppenbarligen att de är för oviktiga för att vilja öda mer än ett halvt ögonblick på att hjälpa oss. Men det minsta du kan göra är att åtminstone inte slå bort fötterna under oss. Det såg ut som om hon var nära att rycka loss flätan och strypa Eichedén med den. Och Moraine utstrålade ett farligt, svalt lugn som antydde att hon var redo att lära Ninive att tiga på samma sätt som hon just hade gjort med Joya. Elaine bestämde sig för att det var på tiden att hon slutade grubbla. Hon visste inte hur hon hade fått rollen av fredsmäklare bland dessa kvinnor. Ibland ville hon ta dem allihop i nackskinnet och ruska om dem ordentligt. Men hennes mor sa alltid att inga bra beslut fattades i vredesmod. Det finns en sak till som du kanske vill veta, sa hon. Varför blev vi kallade till Rand? Det var dit Karin tog oss. Nu är det ingen fara med honom längre. Moraine helade honom. Hon kunde inte låta bli att rysa till när hon mindes den korta skymt hon hade fått av rummet. Men hennes avledande manöver gjorde underverk. Helade, flämtade Ninive. Vad har han råkat ut för? Han var nära att dö, sa Eichedén, lika lugnt som om hon hade sagt att han hade tagit sig en kopp te. Elaine kände hur Egwene darrade när de lyssnade på Moraines sakliga redogörelse. Men kanske var det som hon själv darrade också. Bubblor av ondska som flöt genom väven. Spegelbilder som klev ut ur sina speglar. Rand översållad av sår och blod. Nästan i förbigående tillade Moraine att hon var säker på att Matt och Perrin hade upplevt någonting liknande men kommit oskadda undan. Kvinnan måtte ha is istället för blod i sina ådror. Nej, hon var nog så upprörd över Rands envishet. Och när hon pratade om att gifta sig var hon inte kall, hur mycket hon än låtsades. Nu kunde Moraine emellertid lika gärna ha diskuterat om ett tyg hade rätt färg för en klänning, av tonen att döma. Och dessa saker kommer alltså att fortsätta hända, frågade Egwene när Moraine var färdig. Kan du inte göra någonting för att hindra det? Eller Rand? Den lilla blå stenen på Moraines panna dinglade i sin kedja när hon skakade på huvudet. Inte förrän han lär sig att kontrollera sin förmåga, om ens då. Jag vet inte om han någonsin blir så stark att han kan stöta bort utdunstningen. Men han kommer åtminstone att kunna försvara sig bättre. Kan du inte hjälpa honom på något sätt? Frågade Ninive uppfordrande. Det är du som vet allting, eller låtsas göra det. Kan inte du lära honom, åtminstone något? Och svara inte bara med något ordspråk om fåglar som vill lära fiskar att simma. Om du hade ägnat dig mer åt dina studier skulle du ha vetat bättre, svarade Moraine. Du borde veta bättre. Du vill veta hur man använder kraften, Ninive. Men du vill inte lära dig någonting om kraften. Shaidin är inte Shaidar. Flödena är olika. Sätten man väver dem är olika. Det vore lättare för den där fågeln. Nu var det Egwens tur att försöka lätta upp den spända stämningen. Vad är det som Rand envisas med den här gången? Ninive öppnade munnen och hon tillade: ibland kan han verkligen vara lika envis som en sten. Ninive knep igen läpparna. De visste alla hur sant detta var.
Moraine betraktade dem eftersinnande. Ibland visste Elaine inte hur mycket Aisedén egentligen litade på dem, eller på någon. Han måste göra någonting, flytta på sig, sa Aisedén slutligen. Istället sitter han bara här, och tyrenierna har redan börjat förlora sin fruktan för honom. Han sitter här, och ju längre han sitter här utan att göra någonting, desto mer kommer de förlorade att uppfatta hans overksamhet som ett svaghetstecken. Väven rör sig, pulserar. Endast de döda är stilla. Han måste handla, annars kommer han att dö. Av en armborstpil i ryggen, av gift i maten, eller av att de förlorade slår sig samman och sliter själen ur hans kropp. Han måste handla eller dö. Var och en av farorna som hon räknade upp fick Elaine att rycka till. Och att hoten alla var verkliga gjorde bara saken värre. Och du vet förstås vad han måste göra, sa Ninive sammanbitet. Du har planerat precis hur han ska handla. Moraine nickade. Skulle du hellre se att han springer iväg på egen hand igen? Jag vågar inte ta den risken. Den här gången kanske han är död eller än värre innan jag hittar honom. Det var bara allt för sant. Rand visste knappt vad han gjorde. Moraine ville naturligtvis inte förlora den lilla vägledning som hon fortfarande gav honom. Det lilla han tillät henne att ge. Kan du berätta för oss om din plan? Frågade Egwene uppfordrande. Nu gjorde hon sannoliken ingenting för att lätta upp stämningen. Jag gör det, sa Elaine, och blev förvånad över att hennes röst var ett svalt eko av Egwens. Hon brukade undvika sammanstötningar om det var möjligt. Hennes mor sa alltid att det var bättre att vägleda folk än att försöka piska dem dit man ville ha dem. Om deras sätt irriterade Moraine visade hon det i varje fall inte. Så länge ni bara förstår att ni måste hålla det för er själva. En röjd plan är dömd att misslyckas. Ja, jag ser att ni förstår. Elaine förstod sannoliken. Planen var farlig och Moraine var inte säker på att den skulle gå i lås. Shamael är i Ilien, fortsatte Aisedén. Tyrenierna är alltid redo att föra krig mot Ilien och vice versa. De har dödat varandra av och till i mer än 1000 år och pratar om att få göra det igen likadant som andra pratar om nästa högtidsdag. Tyreniernas inställning skulle förmodligen inte förändras ens om de kände till Shamels existens. Inte när draken återfödd skulle leda dem. Tyr skulle följa Rand nog så villigt. Och om han lyckades krossa Shamel skulle han... Ljus, utbrast Ninive. Inte nog med att du vill ha honom att starta ett krig. Du vill att han ska gå till strid mot en av de förlorade. Inte undra på att han är motsträvig. Han är inte dum för att vara man. Till slut måste han möta den svarte, sa Moraine stillsamt. Tror du verkligen att han kan undvika de förlorade nu? Vad krig beträffar så försiggår det redan tillräckligt många krig utan honom. Och allesammans fullständigt meningslösa. Alla krig är meningslösa, började Elaine. Men tystnade när det plötsligt gick upp för henne vad Moraine tänkte. Hon blev sorgsen, men hon förstod. Hennes mor hade gett henne många lektioner, både om hur man leder ett rike och hur man styr det. Två vitt skilda saker, men båda lika nödvändiga. Och i båda fallen kom det tillfällen då man måste göra saker som var värre än bara obehagliga. Men där priset skulle bli än högre om man lät bli. Moraine gav henne en medkännande blick. Det är inte alltid så trevligt, eller hur? Jag antar att du inte var särskilt gammal när din mor började lära dig vad du behöver veta för att kunna ta över tronen efter henne. Moraine hade vuxit upp i kungliga palatset i Carhain. Hon hade inte varit tronvinge, men eftersom hon var släkt med kungafamiljen hade hon utan tvekan fått höra samma lektioner. Och ibland känns det som om det vore bättre att vara okunnig. Att vara en bondmora som inte känner till någonting utanför gårdens ägor.
Fler gåtor, sa Ninni föraktfullt. Förut var krig någonting som jag bara hade hört gårdfar i handarna prata om. Någonting avlägset som jag inte riktigt begrep. Numera vet jag vad det är. Män som dödar andra män. Män som beter sig som djur. Som har sjunkit till djurens nivå. Brända byar. Brända gårdar och fält. Hunger, farsoter och död. För de oskyldiga likväl som de skyldiga. Vad gör ditt krig bättre än de andra, Moraine? Vad gör det renare?
Elaine, sa Moraine lågt. Hon skakade på huvudet. Hon ville inte behöva förklara det här. Men under Moraines befallande blick skulle kanske inte ens hennes mor på lejontronen ha förmått tiga. Det blir krig, vare sig Rand startade eller ej, sa hon motvilligt. Egwene backade undan ett steg och både hon och Ninive tittade klentroget på tronens dotter. Deras vantrogna miner bleknade emellertid när hon fortsatte. De förlorade kommer inte att sitta overksamma och vänta. Samuel är säkert inte den enda som har gripit makten över något rike. Han är bara den enda vi känner till. Förr eller senare kommer de att gå till anfall mot Rand. Kanske deltar de själva i striden. Men säkert är att de sänder ut de härar som de behärskar. Och de riken som inte styrs av de förlorade. Hur många kommer att hylla drakbaneret och följa Rand till Termangadon? Hur många intalar sig istället att klippans fall är en lögn och att Rand bara är ytterligare en falsk drake som måste krossas? En falsk drake som kanske är mäktig nog att hota dem, om inte de själva slår till mot honom först. Hur det än går så blir det krig. Hon avbröt sig tvärt. Det fanns mer att säga, men hon kunde inte förmå sig att fortsätta. Några sådana hämningar hyste inte Moraine. Alldeles riktigt, sa hon och nickade. Men inte fullständigt. Den blick som hon gav Elaine visade att hon var medveten om att Elaine med vett och vilja hade lämnat redogörelsen oavslutad. Med händerna knäppta framför midjan vände hon sig nu till Ninive och Egwene. Ingenting gör det här kriget bättre eller renare än något annat. Ingenting utom att Tyrenierna kommer att bindas till Rand och att Ilianborna så småningom kommer att följa honom. Precis som Tyrenierna gör nu. Hur skulle de kunna göra annat när väl drakbaneret vajar över Ilian? Kanske blir budet om hans seger nog för att krigen i Cherubon och Arad-Doman ska avgöras till hans fördel. Där har ni krig som slutar. I ett enda slag kommer han att ha lagt under sig en härstyrka så stor att endast en sammanslutning mellan alla återstående riken hela vägen härifrån till Stora Fördärv skulle kunna besegra honom. Och i samma slag visar han de förlorade att han inte är en fet rapphöna som bara sitter och väntar på att bli fångad. Det kommer att göra dem försiktiga och ge honom tid att lära sig använda sin styrka. Han måste göra det första draget. Han måste vara hammaren, inte spiken. Eichedens släta drag rubbades av en hastig grimas. En påminnelse om hennes tidigare ilska. Han måste göra det första draget. Och vad gör han? Han läser. Läser sig till ännu större bekymmer. Ninive verkade skakad. Som om hon kunde se alla de blodiga slagen och striderna framför sig. Egwenes mörka ögon var fulla av förfärad insikt. Deras miner fick Elaine att rysa. Den ena hade sett Rand växa upp. Den andra hade vuxit upp tillsammans med honom. Och nu fick de se honom uppmålad som en krigsherre. Inte draken återfödd, utan Rand Althor. Det syntes hur Egwene kämpade för att få detta att gå ihop. Och slutligen klamrade hon sig fast vid den minsta, mest oviktiga delen av vad Moraine hade sagt. Vad kan läsningen ge honom för bekymmer? Han har bestämt sig för att ta reda på vad som står i drakprofetian. Moraines ansiktsuttryck förblev svalt och mjukt, men plötsligt lät hon lika trött som Elaine kände sig. Överbibliotekarien hade 9 olika översättningar inlåsta i en kista, trots att den är förbjuden i Tyr. Nu har Rand allihop. Jag påpekade vilken vers som är aktuell i det här fallet, och han citerade den för mig ur en gammal kandoriansk översättning. Skuggans kraft fick mänskligt kött att vakna till tvedräkt, tumult och ödeläggelse. Den återfödde, den märkte, blöder. Dansar svärdets dans i dröm och dis. Binder den skuggsvune till sin vilja. Från staden, förlorad och förrådd, leder spjuten åter till strid. Bryter spjuten och får dem att se sanning länge dold i uråldrig dröm. Hon grimaserade irriterad. Den passar lika bra in här som på någonting annat. Elian under Samuel är onekligen en förlorad stad. Om Rand leder Tears spjutmän i krig och slår Samuel i kedjor har han uppfyllt versen. Den uråldriga drömmen om draken återfödd. Men han vägrar att se det så. Han har till och med en version av profetian på gamla språket, som om han skulle begripa ett ord av den. Han jagar efter skuggor. Och innan jag lyckas övertyga honom om det kan Samuel eller Ravin eller Lanfear ha satt tänderna i honom. Han är desperat. Ninivs röst var mjuk, men Elaine var övertygad om att det var med tanke på Rand, inte på Moraine. Han är desperat och försöker finna en väg. Men det räcker inte, sa Egwene skarpt. Vad tänker du göra? Ni har andra saker att tänka på, sa Isidén. Svarta Aya. Nej. Elaines befallande röst var vass som en knivsäck och hon knöt händerna om sin mjuka blå kjol med sån kraft att knogarna vitnade. Du har många hemligheter, Moraine, men detta ska du berätta. Vad tänker du göra med honom? Genom hennes huvud blixtrade en bild av hur hon grep tag i Moraine och ruskade sanningen ur henne. Göra med honom? Ingenting. Och för all del, det finns ingen anledning att inte ni skulle få veta det. Ni har ju sett det som tyrenierna kallar för stora samlingen. Trots att Tears folk hyste så stor fruktan för kraften fanns i klippan en samling av föremål med anknytning till kraften som endast hade sin like i Tyr Valon. Vissa, Elaine bland dem, trodde att det berodde på att tyrenierna under så lång tid hade tvingats att vakta Kalendor, vare sig de ville eller ej. Till och med svärdet som icke är ett svärd kunde kanske verka mindre fasansfullt när det bara var ett föremål bland många andra. Däremot hade tyrenierna aldrig kunnat förmå sig att visa upp sina klenoder. Stora samlingen förvarades i en rad dammiga, överfulla rum som låg ännu längre ner än fängelsehålorna. När Elaine var där hade låsen på dörrarna sedan länge rostat ihop, där inte dörrarna helt enkelt hade fallit i bitar. Vi tillbringade en hel dag där nere, sa Ninni, för att se om Liandrin och hennes vänner hade tagit någonting. Det tror jag inte att de hade. Allting låg begravt under lager på lager av damm och mögel. Det kommer att behövas 10 flodbåtar för att frakta allt sammans till tornet. Där kanske de begriper vad det är för saker. Jag gjorde det då inte. Prästelsen att pika Moraine blev henne tydligen övermäktig, för hon tillade: allt detta skulle du redan ha vetat om du hade gett oss lite mer av din tid. Moraine brydde sig inte om henne. Hon verkade blicka inåt, studera sina egna tankar och talade nästan för sig själv. I samlingen finns en Tyr Angreal, en tingest som liknar en dörrkarm i rödsten, vriden på ett nästan omärkligt sätt. Om jag inte kan få honom att nå något beslut måste jag kanske gå genom den. Den lilla blå stenen på hennes panna darrade och glänste.
Det var tydligt att hon inte var ivrig att behöva göra detta.
När Moraine sa tear and grill hade Egwene av ren reflex fört handen till klänningslivet. Där hade hon själv sytt in en liten ficka för att gömma den stenring som nu låg där. Ringen var en tear and grill, kraftfull trots sin blygsamma storlek, och Elaine var en av de tre kvinnor som visste att hon hade den. Moraine var inte en av dessa tre. Tear and grill var märkliga ting. Liksom Angreel och Sangreel var de lämningar från sagornas ålder, men fanns i större antal. Tear and grill använde kraften istället för att förstärka den. Var och en var skapad för någon speciell uppgift. Men även om vissa av dem var i bruk även nu, var det ingen som visste om den nuvarande användningen ens liknade den ursprungliga. När en kvinna skulle bli upphöjd till Aes Sedai svor hon de tre ederna medan hon höll i edsstaven. En tear and grill som etsade in löftena i hennes själ och gjorde det omöjligt för henne att bryta dem. Den sista prövning som en novis genomgick för att bli antagen företogs inuti en tear and grill som drog fram kvinnans djupaste fruktan och fick den att verka verklig. Eller kanske förde henne till en plats där den var verklig. Sällsamma ting kunde ske i samband med Tear and Grill. Det hade hänt att Aes Sedai blivit utbrända, dött eller helt enkelt försvunnit när de studerade dem. Eller använde dem. Jag såg dörrkarmen, sa Elaine, i det sista rummet, längst ner i korridoren. Min lampa slocknade och jag snubblade tre gånger innan jag hittade dörren ut igen. Hon rodnade för läget. Jag vågade inte leda kraften där inne, inte ens för att tända lampan. Mycket av det som finns där ser bara ut att vara skräp. Jag kan tänka mig att Tyrenierna har tagit dit allting som någon ens antytt skulle ha med kraften att göra. Men jag var rädd att jag skulle råka sätta igång någonting om jag brukade kraften. Och vem vet vad som skulle kunna hända då? Och om du hade snubblat i mörkret och ramlat genom den vridna dörröppningen, sa Moraine syrligt. Man behöver inte leda kraften för att dörren ska fungera. Det räcker att man går genom den. Vad händer då? Man får svar. Tre svar, alla sanna. Om det förgångna, nuet och framtiden. Det första Elaine kom att tänka på var sagan om Billy i kullen, men det var bara på grund av de tre svaren. En annan tanke följde den första tätt i hälarna och inte bara hos henne. Både Ninni och Egwene hade också öppnat munnen när hon tog till orda. Men det här löser ju våra bekymmer, Moraine. Vi kan fråga var Liandrin och de andra är någonstans. Fråga vilka i tornet som tillhör svarta Aya. Vi kan fråga vad det är för någonting som hotar Rand. Det som Amiko har pratat om, sköt Egwene in. Och Ninive tillade, varför har du inte berättat om det här förut? Varför har du låtit oss lyssna på samma historier dag efter dag när vi kunde ha fått svaret för länge sedan? Aes Sedai hajade till och slog ut med händerna. Ni tre rusar i blindo, där Lärn och 100 väktare skulle gå med största vaksamhet. Varför tror ni att jag inte redan har gått in genom den? Jag kunde ha frågat vad Rand måste göra för att överleva och segra. Hur han kan besegra de förlorade och den svarte. Hur han kan lära sig att kontrollera kraften och hålla vansinnet borta tillräckligt länge för att göra vad han måste göra. Hon stod med händerna i höfterna och väntade medan hennes ord fick sjunka in. Ingen av dem sa någonting. Det finns regler, fortsatte hon, och faror. Ingen kan gå in mer än en gång, bara en enda gång. Man kan ställa tre frågor, men man måste ställa alla tre och höra på svaren innan man får gå igen. Den som ställer lättsinniga frågor blir bestraffad. Men tydligen kan det som är allvarligt för någon vara lättsinnigt för någon annan. Och viktigast av allt, alla frågor som rör skuggan får ohyggliga följder. Om du frågade om svarta Aya skulle du kanske komma död tillbaka eller som en pladdrande galning.
om du nu kom tillbaka alls. Och vad Rand anbelangar, jag undrar om det går att fråga någonting om draken återfödd som inte på något vis berör skuggan. Förstår ni nu? Ibland finns det skäl att vara försiktig. Hur kan du veta allt detta? Frågade Ninni uppfordrande. Hon satte nävarna i sidorna och glodde på Aes Sedain. Storförstarna lär knappast ha låtit Aes Sedain studera någonting i samlingen. Att döma av hur smutsigt det är där nere har ingenting där sett solens ljus de senaste 100 åren. Mer än så skulle jag tro, svarade Moraine lugnt. De slutade samla för nästan 300 år sedan. Det var strax före det som de fick tag på denna Tear and Grill. Fram till dess hade den ägts av Maines regenter som använde dess svar för att få Maine att förbli utom räckhåll för Tears makt. De tillät Aes Sedain att studera den, i hemlighet givetvis. Maine har aldrig vågat missaga Tear allt för öppet. Om den var så viktig för Maine, sa Ninni misstänksamt. Varför är den då här, i klippan? Därför att de första herrarna och damerna av Maine hade fattat både goda och dåliga beslut i sina försök att behålla sin självständighet i förhållande till Tear. För 300 år sedan planerade Tears storfurstar att låta bygga en flotta med skepp som skulle följa efter Maines fartyg och på så vis finna oljefiskstimmen. Halvar, den dåvarande första herren av Maine, höjde priset på den mainska lampoljan så att den blev betydligt dyrare än olja från Tears oliver. För att ytterligare övertyga storfurstarna om att Maine alltid skulle tänka på Tears intressen före sina egna skänkte han dem Tear and Grillen. Han hade själv redan använt den så för honom hade den inget värde. Och han var nästan lika ung som Berylane är nu. Av allt att döma hade han en lång regeringstid framför sig och behövde ha goda relationer med Tear i många år framåt. Han var en dåre, muttrade Elaine. Ett sånt misstag skulle min mor aldrig göra. Kanske inte, sa Moraine. Men så är Andor inte heller ett litet rike med en granne som är mycket större och mäktigare. Det visade sig att Halvars beslut var ett misstag. Storförstarna lät lönnmörda honom redan året därpå. Men det misstaget gör att jag har möjlighet att använda Tear and Grillen nu, om jag behöver det. En farlig möjlighet, men bättre än ingenting. Ninni muttrade för sig själv, kanske missbelåten över att Aes Sedain inte hade snärkt in sig i sitt eget resonemang. Och vi andra är kvar precis där vi började, suckade Egwene. Vi vet inte vem av dem som ljuger, eller om de gör det båda två. Fråga ut dem igen, om ni så vill, sa Moraine. De far inte härifrån förrän om 4 dagar, men jag betvivlar att någon av dem kommer att ändra sin berättelse nu. Mitt råd är att ni koncentrerar er på Tanshiko. Om det Joya säger är sant kommer det att behövas både Aes Sedain och väktare för att vakta Mass Rim Tame. Ni tre kommer inte att göra någon nytta där, var han nu är. Så fort jag hade hört Joyas berättelse skickade jag en brevduva med en varning till den Ämelin-tronande. 3 duvor i själva verket för att försäkra mig om att någon av dem når fram till tornet. Så vänligt att du håller oss underrättade, mumlade Elaine syrligt. Kvinnan går sannligen sin egen väg. Visserligen låtsades de bara vara fullvärdiga Aes Sedain, men det betyder inte att Moraine måste hålla dem i okunnighet om allting. Det var de som den Ämelin-tronande hade skickat ut för att jaga svarta Aya. Moraine böjde lätt på huvudet, som om hon tog Elaines ord för allvar och tackade. För all del, glöm inte att ni är de jakthundar som den Ämelin-tronande har sänt ut efter svarta Aya. Elaine spratt till och Moraines hastiga leende visade att Aes Sedain visste precis vad Elaine hade tänkt. Ni måste själva bestämma vilket spår ni ska följa. Det har jag också begripit av vad ni har sagt, tillade hon torrt. Jag tror att ert beslut blir lättare än det jag måste fatta. Och jag hoppas att ni alla sover gott.
hur mycket ni nu hinner sova innan det dagas. God natt.
Den där kvinnan, muttrade Elaine när dörren hade stängts bakom Aiser Dane. Ibland skulle jag nästan kunna strypa henne. Hon sjönk ner på en av stolarna vid bordet och tittade modstulet ned på sina händer. Ninni grymtade någonting som kunde vara ett instämmande och gick bort till ett litet bord vid väggen. Där stod det flera silverbägare, några burkar med kryddor och två kannor. En av kannorna var full med vin och stod i en glänsande skål med is, nu mestadels smält, som packad i lådor med sågspån hade förts hit ända från världsryggen. Is mitt i sommaren, avsett att kyla ner storfurstarnas vin. Det var svårt att ens föreställa sig.
Det kommer att göra oss gott med någonting kallt att dricka innan vi går och lägger oss, sa Ninive och började ordna med vin, vatten och kryddor.
Elaine tittade upp när Egwene satte sig på stolen bredvid henne.
Menade du verkligen det du sa, Egwene, om Rand?
Egwene nickade och Elaine suckade.
Minns du hur min skämtade ibland om att dela honom? Ibland undrar jag om det var någon av hennes syner, en som hon inte berättade för oss. Jag trodde att hon bara menade att vi båda älskade honom och att hon visste det. Men det var du som hade rätt att få honom, och jag visste inte vad jag skulle göra.
Det vet jag fortfarande inte. Han älskar dig, Egwene.
Vi får nog ordning på honom, sa Egwene beslutsamt. När jag gifter mig ska jag göra det för att jag vill gifta mig. Inte bara för att någon karl tror att jag ska älska honom. Jag tänker inte dalta med honom, Elaine. Men jag ska se till att han vet att han är fri, vare sig han vill det eller ej.
Min mor brukade säga att män inte är som vi. Hon säger att vi vill vara förälskade, men bara i den som vi vill ha. En man behöver vara förälskad, men han blir det i första bästa kvinna som lyckas knyta en tråd vid hans hjärta.
Det må så vara, sa Elaine med ansträngd röst.
Men Bear Elaine var i hans sovrum.
Egwene fnös.
Vad Bear Elaine än har i kikaren så lär hon inte kunna hålla samma man i tankarna tillräckligt länge för att han ska börja älska henne. I förrgår kastade hon trånande blickar på Ruark. I övermorgon är det någon annan hon ler åt. Hon är precis som Elsie Greenwell. Henne minns du väl? Novisen som ägnade all sin tid åt att stå ute vid övningsgården och fladdra med ögonfransarna åt väktarna.
Hon fladdrade inte bara med ögonfransarna. Inte i hans sovrum och så här dags på natten. Hon hade ännu mindre på sig än vanligt, tro det eller ej.
Tänker du låta henne få honom då?
Nej, sa Elaine med hetta i rösten, och hon menade det. Men i nästa stund var hon återfull av misströstan.
Åh, Egwene, jag vet inte vad jag ska göra. Jag älskar honom. Jag vill gifta mig med honom.
Ljus, vad ska mor säga?
Jag skulle hellre dela cell med Joya än att behöva höra på de föreläsningar min mor kommer att hålla.
Det var inte särskilt ovanligt att andoranska ädlingar gifte sig med ofrälse, även inom kungafamiljen, och det väckte föga uppståndelse, åtminstone inte i Andor. Men Rand var inte direkt vilken ofrälse som helst. Det kunde mycket väl hända att hennes mor skickade Lini att ta henne i örat och dra med henne hem.
Morgas lär inte säga mycket alls, om man ska tro Mert, sa Egwene tröstande.
Den där först Gabriel som din mor trånar efter låter inte direkt som någon som en förnuftig kvinna skulle välja.
Jag är säker på att Mert överdriver, svarade Elaine förnärmat. Hennes mor var allt för slipad för att göra sig till åtlöje för någon mans skull. Om först Gabriel, hon hade aldrig ens hört talas om honom förrän Mert nämnde honom. Om han trodde att han kunde få makt genom Morgase skulle drottningen strax väcka honom ur hans villfarelser.
Ninive kom till bordet med tre bägare kryddat vin. Droppar av kondens rann längs den kalla metallen. och hon hade med små underlägg i grön och gul bast för att fukten inte skulle förstöra den polerade bordsytan. Jaha, sa hon när hon satte sig. Du har insett att du är förälskad i Rand, Elaine, och Egwene har insett att hon inte är det. De två yngre kvinnorna bara gapade mot henne. Den ena mörkhårig, den andra blond, och i sin häpenhet likväl nästan spegelbilder av varandra. Jag har ögon, sa Ninni självbelåtet, och öron, när ni inte gör er omaket att viska. Hon läppjade på vinet och fortsatte med svalare röst. Vad tänker du göra åt det? Om den där flicksnärtan Berylane har satt klorna i honom lär det inte bli lätt att bända loss dem. Är du säker på att du vill göra dig det besväret? Du vet vad han är. Du vet vad som väntar honom. Även om han inte bryr sig om profetian. Vansinne. Död. Hur lång tid har han kvar? Ett år? Två? Eller börjar det innan sommaren är slut? Han är en man som kan leda kraften. Hon bet av varje ord med en röst hård som järn. Kom ihåg vad du har fått lära dig. Kom ihåg vad han är. Elaine höll huvudet högt och mötte Ninivs blick. Det spelar ingen roll. Det borde det kanske göra, men det gör det inte. Jag är kanske fånig, men det struntar jag i så fall i. Jag kan inte förändra mina känslor på beställning, Niniv. Plötsligt log Niniv. Jag ville bara vara säker, sa hon med varm röst. Man måste vara säker. Det är inte lätt att älska någon man, men att älska honom kommer att bli än svårare. Hennes leende bleknade bort när hon fortsatte. Min första fråga behöver fortfarande ett svar. Vad tänker du göra åt det? Berylane ser kanske ut att vara mjuk. Hon får sannligen männen att tro det, men jag tror inte att hon är det. Det som hon vill ha kommer hon att kämpa för. Och hon är av den sorten som håller hårt även i någonting som hon inte är särskilt intresserad av. Bara för att någon annan vill ha det. Jag skulle vilja stoppa henne i en tunna, sa Egwene och grep om vinbägaren som om den vore Berylanes hals. Och skicka hem henne till Maine, längst ner i lastrummet på ett skepp. Ninive skakade på huvudet så att flätan svängde. Må så vara, men försök att komma på någon förnuftig lösning. Kan du inte det så var tyst och låt henne bestämma vad hon måste göra. Egwene blängde på henne och hon tillade. Rand är Elaines bekymmer nu, inte ditt. Glöm inte att du har avstått från honom. Anmärkningen borde ha fått Elaine att le, men det gjorde den inte. Allt det här borde egentligen vara helt annorlunda, hon suckade. Jag trodde att jag skulle träffa en man, lära känna honom under ett antal månader eller kanske år och långsamt inse att jag älskade honom. Så har jag alltid trott att det skulle bli. Rand känner jag knappt. Jag har inte pratat med honom mer än kanske ett dussin gånger på ett helt år. Men jag visste att jag älskade honom 5 minuter efter det att jag såg honom första gången. Det var verkligen fånigt. Men inte desto mindre var det sant. Och hon brydde sig inte om ifall det var fånigt. Hon skulle kunna säga samma sak till sin mor och se henne i ögonen. Och Lini. Nåja, kanske inte Lini. Linis metoder för att handskas med fånerier var lite väl drastiska. Och hon verkade tro att Elaine fortfarande var 10 år. Som det är nu har jag inte ens rätt att vara arg på honom. Eller på Berylane. Men det var hon. Jag skulle vilja örfila upp honom så att det ringer i öronen på honom ett helt år. Och henne skulle jag vilja jaga med ett ris hela vägen till kajen. Jag ombord henne på ett skepp tillbaka till Maine. Men hon hade inte rätt att känna så. Och det gjorde bara saken värre. Till hennes eget förtret hade en klagande ton smugits in i hennes röst. Vad kan jag göra? Han har aldrig så mycket som tittat åt mig. I Chufloden är det så, sa Egwene dröjande. Att en kvinna som vill visa för en man att hon är intresserad av honom flätar in blommor i hans hår på Beltane eller soldag.
Hon kan också brodera en högtidsskjorta åt honom. Och det kan man göra när som helst. Eller bjuda upp honom och ingen annan varje gång det är dans. Elaine gav henne en skeptisk blick och hon skyndade sig att tillägga: jag menar inte att du ska brodera en skjorta, men det finns sätt att visa honom vad du känner. I Maine går man rakt på sak. Elaines röst var skör och vass. Det är kanske bästa sättet att bara säga det rakt ut. Då kommer han i varje fall att veta vad jag känner för honom. Då har jag åtminstone någon rätt att... Hon ryckte åt sig sin bägare med kryddat vin och drack häftigt. Gå rakt på sak. Som en annan slinka från Maine. Hon satte tillbaka den tomma bägaren på underlägget, tog ett djupt andetag och muttrade: vad ska mor säga? Viktigare, sa Ninni mjukt, är vad du ska göra när vi måste fara härifrån. Förr eller senare måste vi ge oss av, antingen det nu blir till Tanchico, till tornet eller någon annanstans. Vad ska du göra när du har talat om att du älskar honom och sen måste lämna honom? Vad gör du om han ber dig att stanna kvar, om du vill stanna? Jag far. Det fanns ingen tvekan i Elaines svar, men en viss skärpa. Ninni borde inte ha behövt fråga. Om jag måste godta att han är draken återfödd, måste han godta att jag är vad jag är och att jag har mina plikter. Jag vill bli Aes Sedai, Ninni. Det är inte något enkelt tidsfördriv för mig. Och det är inte heller det arbete som vi tre måste göra. Trodde du verkligen att jag skulle kunna lämna dig och Egwene i sticket? Egwene skyndade sig att försäkra att hon aldrig hade tänkt tanken. Ninni gjorde detsamma. Men efter en tvekan som visade att hon ljög. Elaine tittade på dem i tur och ordning. Jag var rädd att ni skulle säga att jag var fånig som oroade mig över något sånt när vi har svarta aja att bekymra oss för. Det syntes att tanken hade föresvävat Egwene, men Ninni sa: Rand är inte den enda som riskerar att dö om ett år eller en månad. Det gör vi också. Världen är inte som den varit, och det kan inte vi heller vara. Om man bara sitter och längtar efter det man vill ha är det fara värt att man hinner dö innan man får det. Det var en dyster uppmuntran, men Elaine nickade. Hon var inte fånig. Om bara frågan om svarta aja kunde avgöras lika enkelt. Hon tryckte den tomma silverbägaren mot pannan för att svalka sig. Vad skulle de göra?